Oj, 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 oj. Hej och välkomna till podcasten Alla goda ting är tre.
Då var det dags igen.
Ja.
Då var det dags igen. Ja,
ännu en gång.
Gänget är samlat. Sista natten med gänget. Det är Alla goda ting i fyra. Mm. Det är specialavsnitt. Mm.
Ja.
Vi har varit i Japan.
Det var roligt att du sa Alla goda ting i fyra. För jag har faktiskt en liten surprise till er.
En supreme.
En supreme. Lyssna på det här otroliga jag har skapat precis. Alla goda
ting är fyra. Jävlar. Du har ju sett in i framtiden. Alla goda ting blir
bättre. Jävlar.
Jävlar. Det är en egen reklamjingel för dig bara. Det är nice.
Det är helt sjukt.
Fy fan vad bra. Är det den här? Är det den här?
Studio.
Studio.
Exakt.
Oh, fan,
jag,
bra.
Jag skulle säga att det är nya gingen för specialavsnittet. Är inte det?
Ja, verkligen.
Det är
otroligt. Otroligt bra. Får skicka över den till Rönnsten så han kan mejsla in den i avsnittet.
Ja, underbart, ja.
Oh, shit,
alla
alltså,
goda
jävlar.
Ting är fyra.
Fan, undrar hur många nyblivna musikproducenter som vi har runt om i världen. Ja, har fått de senaste.
Ja, men säger ja, med en låt har ju blivit ett starkt budskap igen.
Ja, men vad fan grabbar, Japan.
Ja, jag var inte med där, så jag tänker att jag kommer ju delvis få känna mig som en tittare för första gången.
Ja.
Jag kommer sitta med popcorn och grejer och avnjuta avsnittet som har släppts. Jag har inte sett det ännu.
Nej.
Ja. Och sen så kommer jag nu i det här poddavsnittet. Jag har ingen koll alls. Jag snackar lite om Japan, men det är så mycket jag inte vet om.
Du är öronfolk nu.
Jag är öronfolk. Mm.
Ja, men då kan vi berätta för dig, Kulan, att det här är ju alltså första videon av ett gäng som vi spelade in i Japan.
Ett gäng?
Ja, för fan alltså.
Jävlar.
Vi har nog aldrig haft ett så stressigt schema, känns det som.
Nej, precis. Nej, det har vi fan inte. Eller det har vi nog haft, men inte så länge, va?
Nej, okej.
Okay. Ja, det är nio dagar av fullt blås. Ja.
Ren stress bara.
Mm.
Ja.
Fan vad skönt det är.
Ren och skär.
Det är skönt ju.
Det är skönt när det är över.
Ja, verkligen.
Nej, men det här är ju alltså Urbex.
Ja, oh, jävlar.
Vårt favorit. Ämne.
Right, ja. Nu så är vi utanför Starbucks här och här ska vi träffa vår guide som vi ska ha de här kommande dagarna. Han är en urban exploring-expert som jag har förstått det som.
Det är nästan så att RMM är en urban exploration-kanal. Urban exploring-kanal. Det är fan
ja, nej, men det var väl
gött alltså.
Ja, men verkligen. Det var det jag kände inför resan att så här, det känns som det kommer bli same med typ av video location, men det var ju verkligen jag blev chockad hur annorlunda det här var mot allting vi besökt innan.
Ja,
ja, ja
det jag håller ju verkligen med.
Det är väl det man hittar på alltså, ja, en så pass lång väg bort från vart vi är nu. Det ligger ju ändå alltså, man får ju flyga ett bra gäng timmar för att komma dit. Det ligger
ja,
ju
verkligen
väldigt långt ifrån där vi är nu.
Ja, alltså, nu när jag suttit och klippt det så känns det verkligen som att man är i något typ dataspel. Alltså den location är så verkligen ultimat för typ ett tidigt Far Cry eller
Ja. Jag förstår direkt vad du menar när du säger Far Cry. Jag får upp den bilden.
Ja, eller hur?
Det är ju lite samma
lite
miljö.
Exotiskt liksom.
Just det. Ja, precis. Man är ju på en sån djungelö. Ja.
Mm.
Det var ju lite den känslan på Ikeshima.
Ikeshima.
Jävlar, där är den ju, Jonsson.
Det är
det. Ikeshima Island.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dagens avsnitt sponsras av AirUp.
Grabbar, hur mycket vatten dricker ni på en dag skulle ni säga?
Det enda jag vet är att jag dricker generellt lite för lite vatten. Men alltså man ska väl helst dricka så 3 liter vatten typ på en dag. Och det tror jag många dagar så gör jag nog tyvärr inte det.
Men känner ni igen er med det att man kan gå en hel dag och sen inser man bara shit, jag har inte druckit alltså något vatten överhuvudtaget. Ja.
Men det är inte så kul att dricka vatten heller.
Nej, verkligen. Något som är kul är ju om man kan få alltså ens vatten att smaka vattenmelon. Man kan lura hjärnan ju. Med AirUp.
Det är kul. AirUp har utvecklat en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft. Du fyller bara din flaska med vatten, sätter på en podd och när du dricker transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak.
Ja, exakt. AirUp gör vatten lite godare, vilket gör att du dricker mer helt enkelt.
Och ni som lyssnar nu och känner att ja, det där, det måste jag testa. Jag måste dricka mer vatten och jag vill gärna att det smakar gott. Ni kan gå till airup.se. air-up.se. Använd också vår kod Alla goda ting så får ni 10% rabatt på ert köp. Till och med den 5 maj. Tack så mycket AirUp.
Tack så mycket.
Dagens avsnitt är i betalt samarbete med HelloFresh.
Hello.
Hello, guys.
Hello, Fresh.
Det är väldigt fresh nu. Vi pratade ju för någon vecka sedan om just HelloFresh. De var ju med här i podden och då snackade du sålde in det här till mig, Jonsson.
Det får man ändå
och
säga.
Mig, och mig.
Ja, båda oss.
Okej, okay, men så här. Ni har alltså testat HelloFresh nu?
Yes, sist.
Ja, och när jag väl alltså, ställde mig där i köket, paketerade upp allt det här, så måste jag säga att det är ju så här man älskar att laga mat.
Ja.
Alltså att ha allt i portioner
ja, ja.
Sådär.
Ja, ja.
Man känner ju sig som en mästerkock.
Ja, men för att vanligtvis, alltså om man är en mästerkock då hackar man ju upp allting.
Ja. Alltså det är liksom, mise en place.
Kallas det så?
Ja. När man har förberett. Allt förberett.
Ja, det är så härligt sätt att laga mat på. Mm. Exakt, men här kommer det ju faktiskt redan så.
Samtidigt, jag gillar ju att laga mat. Men jag kände inte att jag blev förnärmad av att nu är det inte jag som bestämmer längre. Utan jag var mer positivt överraskad över att jag fick åka med på den här åkturen.
Men det är också skönt att släppa tygen ibland ju. Alltså just det här med, jag tycker speciellt så här vardagsstressen. HelloFresh kan ju verkligen komma in som räddaren i nöden där.
Och ja, ni som lyssnar, ni kan ju också, om ni inte har gjort det redan, testa HelloFresh. Använd koden goda ting och få upp till 1359 kronor i rabatt om ni går in på www.hellofresh.se. Ja, och det gäller ju då om du inte har provat HelloFresh ännu. Du kan också använda koden om du har varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang för 12 månader eller längre sedan. Tack HelloFresh!
Tack!
Tack!
Det här var ju början på vårt Japan-äventyr. Det som vi har fångat i den här videon. Och det var ju verkligen i övergivna platsernas tecken.
Ja.
Ja.
Och det var ju spännande för att vi, när vi kom till Japan så hade vi hade ju inför det här snackat med han som blev våran guide under de här dagarna, Mike. Och det var ju verkligen en spännande karaktär.
Jaha.
Verkligen.
Alltså det är också intressant för att han egentligen han är ju baserad i Tokyo. Och jag och Jonas vi pratade med honom på körde någon sån FaceTime-samtal typ en vecka innan.
Ja, det var knappt det. Jag tror att det var 4 dagar innan.
Nej, det var 4 dagar innan vi skulle åka. Det var verkligen så snabba puckar. Och då han var ju verkligen så här, ställde 1000 frågor. Och var så här, men vad vill ni hitta på, bla bla bla. och var så här, han bara, men säg bara lite platser, eller typ skicka bild eller video eller vad som helst på några platser som ni har sett coola urbexplatser i Japan, så kan jag hitta det åt er. Så att vi pratade ju lite med honom där, och han var direkt så här, han bara, åh nej, det där stället är bra, det där är mindre bra, och typ så här, det här är liksom för exploaterat och så att det var ju lite som att vi, alltså, man kan ju säga att vi lämnade över våra öden i Mikes händer. Alltså vi lät ju han hänföra oss.
Ja. Men han var proffs liksom, han var en UV.
Ja. Han är en legend ju. Verkar
ja, så. Verkligen. Legend. Alltså det, nej men det, ja, alltså vi hade väl inga jättesjuka förväntningar inför det här på vem han skulle vara, men det visade sig att han verkligen var en erfaren urbex kille.
Mm.
Ja. Och framförallt i Japan, ja. Han är från Storbritannien, men har bott i Japan de senaste 15 åren. Och har ju liksom alltså gjort sjukt många urbex excursions i Japan, men också i liksom hemma i Storbritannien och i Europa. Han hade ju varit på, alltså vi bara rasslade på med alla coola liksom locations som vi känner till, och han bara, ja, men det har jag gjort, ja, absolut.
Nej, det är, precis, det är därför jag kallar honom för legend, för han har ju varit i den här ryska rymdbasen ute i öknen.
Ja, i Kazakstan, ja.
Kazakstan,
den som ligger precis på gränsen.
Precis, men den är ju rysk-kontrollerad.
Ja,
ja, där ska man inte in och tjafsa nu, kan jag tänka mig.
Ja, men det är nog, alltså, det är nog en hyfsat riskabel idé att gå in där och tjafsa.
Nej, men det var ju,
eller en jävligt bra video.
Det blev ju världsnyheter när Bolden Bankrupt blev arresterad, när han försökte ta sig in dit.
Russian authorities in Kazakhstan seized a British YouTube personality. Ja, men han snackar ju ryska också, så jag tror att det är enklare att kunna liksom prata vett i de ryska militärerna som griper den. Men han hade ju också kulan knallat in liksom på privat maskin i Tjernobyl och slaggat där inne i typ en vecka.
Ja.
Han var så radioaktiv när han träffade.
Ja, men lite. Var
det kallas Magic Mike.
Ja, alltså, min initiella reaktion när jag såg honom var ju verkligen så här Indiana Jones. Han hade ju cowboyhatt på sig. Och,
nej, hade jo, det.
Ja. Ah, ja.
Fan, jag vill verkligen se det. Fan, det målade upp en jävligt spännande person.
Han var en sjukt spännande person, och vi umgicks ju ganska många dagar av vår Japan-vistelse med honom, och blev ändå bra polare liksom till sist.
Mm.
Men vårt äventyr i Japan, det började ju med att vi mötte upp Mike, och så vi flög ner till Nagasaki, som är liksom den, ja, men du vet, den här staden som blev en av de städerna som blev bombade av USA med atombomben ju.
Precis. Alltså Nagasaki och Hiroshima var de två städerna som bombades av just atombomben. Så ändå historiska, välkända städer, måste man väl säga.
Mm. Ja, men
alltså de flesta känner väl igen dem bara genom att höra namnet.
Ja.
Tänker jag.
Hur såg det ut där? För det är väl helt återställt nu, va? Man ser väl inga...
Ja, nej, absolut.
Rester från...
Nej, det gör man inte. Det kan man säkert göra om man letar efter det. Men det var inte vårat mission.
Nej.
Men nej, det var otroligt vackert där. Alltså.
Ja,
verkligen. Men,
verkligen, man hade ju ingen bild av det riktigt. Hur det skulle kunna vara, förutom just det som hände under liksom andra världskriget. Så. Men att det är ju en fantastiskt fin plats. Ju.
Ja.
Så att, alltså, bara det, att åka dit till Japan, just för det hade ju kunnat vara en grej också.
Ja, garanterat.
Som många kanske inte, eller ja, det är klart, det är inte så vanligt att tänka på det kanske, men det är en rekommendation ju.
Ja, det skulle man göra. Alltså verkligen hela det, alltså, området där längs den sydvästra kusten var ju, alltså det var ju otroligt vackert. Alltså det var ju, ja men ändå någonting annat än vad jag hade föreställt mig hur Japan skulle vara.
Ja, och det var väl det jag tänkte på också. I jämförelse med Tokyo som vi var också, som vi kommer berätta senare om i en annan specialavsnitt, tror jag. Men det var ju verkligen, befolkningen där var ju väldigt ovana med turister.
Så, ja, i Nagasaki.
Och det var ju, märktes ju verkligen på hur intresserade de var av en, och vi stannade på en bensinmack och det var en liten pojke som gick fram och tillbaka bara för att hälsa på oss. Han tyckte det, det var så häftigt. Liksom.
Verkligen, det var en speciell känsla. Han kände sig lite utstirrad på det sättet, men att han var fascinerad över den lite så.
Det här var ju verkligen ute på liksom, landsbygden utanför Nagasaki. Mm, så att det, Mike sa det att det ska inte förvåna mig ifall det här liksom är första gången han ens ser några västerlänningar här.
Nej, precis. Att det är de absolut första som de får se.
Alltså det var ju, vi hyrde ju en bil där när vi hade mött upp Mike. Eller bara så här, första intrycket, vad var ert första intryck av Mike när vi mötte upp honom?
Jo, men jag fick ju en väldigt, han kände sig extremt seriös och proper.
Mm. Initiellt. Alltså,
nästan
proper med en cowboyhatt.
Jo men en Crocodile Dundee snubbe som är proper liksom. Mm. Alltså han kändes väldigt mycket by the book och att han förhöll sig till hej välkomna. Här har vi, alltså att han var service minded och
det var viktigt. Guide,
ja, alltså. Ja men exakt, och att han var så ganska tydlig i sina instruktioner och verkligen tänkte på hela planen. Det var liksom det som man upplevde först. När vi mötte upp han så kändes han ju väldigt så informativ och delade med sig av historisk... Alltså han återberättade historien väldigt liksom så sakligt och rent på något sätt. Så att han kändes ju...
Han följde boken, by the book.
Ja men verkligen, en proffsig historiker, Crocodile Dundee-karaktär.
Men man kände ju också att han har dragit den här valsen ett gäng gånger liksom.
Jag fick också lite så här brittiska underground vibes av honom också.
Fick du det direkt?
Nej, inte initiellt. Men det uppenbarades ju sen när vi satte oss i bilen.
Ja, det var ju 100% då det blev en helt annan känsla.
Ja, jäklar var
det. När han blastade igår, det var också jävla intressant för att han var ju väldigt, han kände sig ganska så inkännande och lite försiktig i början när vi möttes. Mm. Och ville liksom verkligen vara en seriös guide. Och jag tror också så här, känna lite, vilka är ni, eller vilka är vi, så här, vad är vi ute efter att få ut av de här dagarna?
Ja, hur mycket av sig själv kan jag vara? Det var den frågan han ställde sig själv.
Ja, men jag tror att han landade ganska snabbt i att vi var bara och skojare. Så när vi hoppade in i bilen, då var det så, då drog han bara, blastade han bara igång något drum and bass direkt liksom. Som jag ska berätta också, att det pumpades drum and bass i den här bilen, alltså konstant, var vi än åkte liksom. Ja.
Ja, det var fascinerande faktiskt att det... Det var så mycket drum and bass i den där bilen som bara nonstop dunkade. Och hur mycket han verkligen gillade den typen av musik var ju så uppenbart.
Ja, verkligen.
Men det var skönt tycker jag att han DJade loss. Alltså man fick någon sorts
han släppte in er på djupet då ganska snabbt.
Ja, verkligen.
Men det var skönt,
man kände att så här, han ändå, men nu har han släppt på garden. Det var det man märkte. Och det tycker jag ändå är så här, det är ju den känslan man vill ha när man träffar någon nya människor uttaget liksom.
Ja, precis. Att de bryter någon sorts, eller öppnar upp för liksom att visa vem de är, känns det som.
Men sen efter det så drog vi ut på roadtrip, för att vi hade ju liksom, vi mötte ju honom relativt tidigt på förmiddagen där i Nagasaki, och sen så hade vi ju en ganska ett gäng timmar framför oss till Ikeshima då, som var ju det var ju själva målet med den här Nagasaki eller de här dagarna i Nagasaki. Men då vi hade ju gett honom ett ganska så här blankt canvas att fylla de här dagarna med, så att han fick ju lite bestämma vad vi, eller så här, vilka grejer som han tyckte var värt för oss att som vi skulle tycka var coola.
Mm, ja precis. Mm. Och vi var ju lite, han blev ju vår pappa ganska snabbt, eftersom att just i den delen av Japan så är det väl ganska svårt att resa runt helt själv som turist, eftersom alla liksom skyltar och allting står ju på japanska, och allting funkar ju inte så bra på engelska heller när man kommunicerar med folk.
Ingen pratar ju engelska liksom.
Nej.
Men han kunde då, han måste då alltså kunna snacka japanska.
Ja, precis. Det var väl det som var så bra med Mike, att vi kunde ha de här interaktionerna med den här citrusmannen då, som vi träffade tidigt i videon.
Just det. Citrusmannen, berätta.
Ja, det här var ju intressant. Det var ju faktiskt en av de mest
här, nice.
Vad var det för typ av citrus? Alltså
so he grows it up there, he was saying.
Oh, okay. Yeah. Well, then I want that.
So yeah, he's like he sells other oranges to stores and things, and A or B grade would be in the shops, and the kind of C grade oranges. Yeah. So
Han hade ju fan det kändes som att han hade typ 5 olika sorters citrus på sin bakgård.
Ja, men det tror jag absolut. Det var ju garanterat en av de mest minnesvärda mötena. Ett av de mest minnesvärda mötena vi hade
verkligen.
Under hela Japanresan.
Ja, det får man säga.
Men det var ju, vi var ute och åkte liksom verkligen så, nu snackar vi alltså rural Japan, alltså ute på vischan på en liten så här väg som gick längst sjön där. Och så åker vi förbi ett liksom, men som ett litet stånd som stod på sidan av vägen, som Mike stannade till och berättade att ja, men så här, det här kan man hitta lite här och var på landsbygden i Japan, där ja, men bönderna och de ja, men lokalbefolkningen som odlar eller har djur eller så där, ställer ut, gör som en liten marknad där man får betala själv. Så det var ingen som stod där, utan i det här fallet då, så låg det påsar med apelsiner. Och så fick man stoppa in 100 yen och ta en påse.
Ja, ett 100% trust system.
Ja, men verkligen.
Så det ser man inte i andra kulturer eller länder. Så det var en liten, alltså det var ju verkligen såna överallt ju, längs med den här vägen.
Olika ja, det var typer verkligen av, en grej alltså.
Ja, stånd av olika slag då. Apelsiner, mycket olika typer av frukter och saker som hade stickats kanske och sånt där.
Ja, men just det. Ja, hantverks.
Ja, men exakt.
Det är väl en del av japanska kulturen också, att man inte stjäl saker.
Nej, ja, men det är väldigt alltså, låg kriminalitet så.
Ja.
Speciellt bland de alltså, inhemska så att säga. Att de inte, det är väldigt fult att begå brott.
Just det.
Och det är ju väldigt stigmatiserat. Alltså man blir väldigt utsluten i samhället.
Nej, men så att vi stannade till vid det här ståndet och köpte en påse. Och så då passade vi, det var så jävla vackert just där. Så att vi passade på att ställa oss och fotade lite och filmade och sådär. Och då, Mike han försvann iväg där en stund. Och sen kommer han tillbaka med, alltså,
ja, citrusmannen.
Citrusmannen, precis. Och citrusmannen, han var jävla glad att se oss alltså.
Ja, det första han sa till oss var ju att hur snygga vi var alla.
Ja, just det. Ja, handsome.
Ja, men det var ju också någon, jag vet inte, jag tyckte det var det satte verkligen så här, för att på något sätt så har jag ändå, jag har inte riktigt kunnat sätta fingret på hur interaktioner med liksom lokalbefolkningen i Japan skulle bli. Mm. Och det där var ju typ vår första så riktiga interaktion, och det var ju, det kändes, han kände sig himla välkomnande och verkligen så intresserad av att prata med oss.
Mm. Ja, men verkligen, fast det var en väldigt tydlig språkbarriär, så stod vi där och pratade ändå i ett par minuter liksom, för att han genuint var intresserad av och nej, men vet vad vi gjorde där, vad som hade lett oss dit. Som vi också nämnde, att det var ju väldigt ovanligt med turister där i allmänhet. Så att det var ju lite som att vi stack ut, men då på ett bra sätt.
Nej, men så att han bjöd ju oss på någon annan typ av apelsiner också. Det var några små...
Oh, yeah. Alltså det här, det var ju de sjuka. Alltså det här kom ju verkligen citrusmannen fram.
Han bara drog upp sin stora, stora stash på citrus. Alltså under bordet.
Jo, alltså, ja, han sprang upp och hämtade några alltså jättesmå, såg ut som satsuma. Så var de ganska gulblekna. Såg nästan ut som citroner i färgen.
Ja, ja men absolut.
Ja, det är ingenting man har sett i Europa alls. Ja.
Nej, verkligen. Så att man visste inte om det var en citron man fick eller om det var liksom någon sorts mandarin som inte hade mognat än.
Nej, men, det var så jävla gott.
Alltså. Ah,
Det var helt sjukt alltså.
Det var den bästa, alltså jag vet inte exakt hur man kallar det, men det var ju någon sorts blandning mellan en apelsin, citron och en mandarin typ. Mm, allt det är ett, fast den perfekta balansen mellan dem.
Och det var också, den doftade så extremt mycket. Alltså, det var liksom som att...
Man kunde känna det långa vägar när man höll på att skala den. Liksom.
Det var som en parfym, alltså en apelsinparfym som bara spred sig så fort man liksom öppnade skalet på den.
Ja, det gick inte att... Alltså, inte, ja, det märktes om någon skalade en apelsin när vi satt i filen.
Ja, precis. Och det var ju det som var grejen. Vi fick ju med oss, han var ju så, så gullig den här farbron, så att han gav ju oss en säck med, fylld med såna där små mini-apelsiner.
Nice.
Som vi hade med oss alltså typ resten av resan.
Ja, jag vet att alltså, jag släppade de där apelsinerna nästan hela vägen till Tokyo sen. Lite senare.
Genom hela landet färdas och så.
Ja, typ.
Ja, det var otroligt alltså. Det var verkligen ett mysigt möte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Dagens avsnitt är sponsrat av våra vänner på europarunt.se. Och ja, Jonsson, vi har ju nu haft en stor tävling här i podden.
Ja, precis.
Där vi har delat ut hela 10 Interrail-kort.
Det stämmer, och tävlingen är ju nu avslutad.
Precis, det här känns ju faktiskt väldigt spännande, för nu i podden här så tänkte jag att vi skulle ringa upp 2 av de här vinnarna.
Och överraska dem.
Ja,
fan exakt. Vad roligt.
De vet ingenting ännu.
Jäklar.
Utan vi kommer med de här nyheterna.
Ja, vi ska göra live här alltså.
Ja, ja.
Det är fan vad roligt.
Det är 100% live. Då har vi då en av de lyckliga vinnarna här, Matteo. Jag tänkte, han ringer vi upp.
Vi ringer upp.
Ja, det är Matteo.
Tjena Matteo.
Det är Jonas och Jonsson här.
Har du varit med i en tävling på Europa runt nämligen?
Ja.
Du har det?
Fan vad roligt. Då har vi goda nyheter till dig Matteo. Du ska ut och tågluffa i sommar.
Ja, du är en av vinnarna, en av de 10 vinnarna, så stort grattis.
På riktigt?
Ja.
Ja, det är ingen skämt det här, utan vi sitter här i poddstudion nu och...
ringer upp vinnarna.
Nu kommer det här lite plötsligt, men nu får du börja planera helt enkelt din tågluftsresa.
Har du någon drömdestination den här sommaren?
Fotbolls-EM i Tyskland kanske.
Oh, fotbolls-EM i Tyskland. Alltså. Ja, du kan ju tåga runt mellan de olika arenorna. Hur länge håller det på? För du har ju en månad på dig.
Ja, det är väl en månad ganska... Precis,
tror jag. Ja, men härligt. Så då, det blir Tyskland i alla fall för din del.
Ja, tack så mycket.
Ha det bra, då.
Ha det fint.
Tja.
Då ringer vi upp ytterligare en vinnare, tycker jag. Och,
vem har vi där?
Den här gången har vi Frida här.
Ja, Frida, ring upp.
Hej, det är Frida.
Nej, men tjenare Frida. Det är Jonas och Jonsson här på tråden.
Hallå, Frida.
Va?
Ja.
Har du möjligtvis varit med och tävlat om ett Interrail-kort den här sommaren?
Ja, då.
Ja, då har vi faktiskt goda nyheter till dig.
Vi har jävligt goda nyheter. Frida, du ska ut och tågloffa den här sommaren.
I en månad får du alltså ett Interrail-kort att glassa runt med i Europa. 33 olika länder.
Ja,
det är sant.
Tack så jättemycket.
Ja, nej, men det var kul att du var med och tävla. Har du haft några planer på tågluff annars?
Ja, det har jag haft väldigt länge.
Du har det?
Jag har velat det, men det har inte blivit.
Fan, vad roligt. Har du några drömdestinationer?
Ja, det är väl typ Italien kanske.
Ja.
Oh.
Ah, ja.
Kul,
ja. Södra Europa är det som kallar. Ja.
Du har ju nu en hel månad av Interrail-kort. Kommer du kunna vara ute en hel månad och glassa runt?
Ja, men det har jag.
Oh, fy fan, vad härligt alltså.
Jäklar, det unnar vi dig.
Det är bara att börja planera din resa.
Ja.
Ja, det ska jag göra.
Okej, ha det så bra då, Frida.
Ja, tack så mycket.
Hej då.
Ja,
ha det fint. Hej. Ja. Det är kul att vara den här tomten. Eller
ja,
vad man ska
verkligen,
kalla sig
själv. Verkligen. Att man bearer of good news.
Ja, det är väldigt tacksamt. Ja. Man blir ju uppskattad, känner man ju.
Verkligen. Ja, men det är fint. De var ju båda två kände sig ju skittaggade.
Ja.
På tågluff.
Och chockade.
Ja, och chockade.
Matteo, han känner skeptisk till början.
Men, jag tror men det är bra, det ska man vara när främlingar ringer upp på det här viset.
Verkligen. Och man kan gå in på europarunt.se för mer information och inspiration just kring tågluff.
Mm.
Det är en stark rekommendation från oss nu till sommaraktiviteten.
Verkligen.
Semestern.
Ut och tågluffa med er.
Och europarunt.se, de säljer ju Interrail-pass och har då svensk support som man hela tiden kan vända sig till under sin resa. Och med Interrail-kortet är det ju då 33 länder på en biljett. Och ja, alla ni andra vinnare har också blivit kontaktade på era mejladresser som ni fyllde i när ni var med och tävlade. Tack så mycket, Europa Runt!
Tack så mycket! Men sen så bar det ju ut på Urbex äventyr och det första stoppet ju som vi gjorde.
Ja, jäklar.
Det blev ju ett spontant pitstopp.
Ja, det var ju bara på vägarna där.
Ja, det var ingenting som vi var inte förberedda på det här inför det.
Nej. Men det var nöjesparken antar jag.
Ja, exakt. Och det var ju alltså när vi satt där i bilen så liksom berättade Mike för oss alltså lite oklart. Jag vet att jag inte riktigt fattade vad det var, men han var så bara, ja, men det är en övergiven holländsk nöjespark som är ganska cool, som jag tycker att vi kan stanna vid liksom.
Så det är typ en övergiven
alltså temaby för
ja,
så,
med ett Holland-tema. Som är så konstigt, ligger mitt ute i ingenstans här i Nagasaki som nu är helt.
Ja, det var ju alltså det kändes ju väldigt oklart när man fick höra det. Man trodde ju att man hade hört fel. Alltså,
ja,
vad gör en holländsk nöjespark mitt i Japan så?
Ja, också så här mitt ute på liksom vischan också.
Ja, nej.
Alltså det kändes så jävla skumt. Och jag tycker också att han downplayade det ju ganska mycket. Alltså jag var verkligen så här, okej, det kommer vara några, alltså så här, vi kommer stanna till där i 5 minuter.
Och, ja, nu har övergivet så nöjeshjul kanske. Eller något
ja,
sånt.
Alltså jag hade fan ingen bild alls. Jag förstod inte riktigt vad det var han menade. Men vi åker liksom upp längs den här vägen och det var ju det var så konstigt för att det kändes verkligen som att vi var ju ute och åkte på en liten
gårdsväg.
Väg.
Ja,
exakt.
Alltså som
ja, en liten grusväg som vi var bara mitt genom skogen där. Och jag var verkligen så här, men vad fan? Vad ska det bli av det här? Här ute kan det väl inte ligga en nöjespark liksom.
Nej. Nej, det kändes jätteoklart att det sen skulle uppdagas en stor nöjespark efter den här grusvägen.
Ja, men och vi åker in på den här vägen och det är så igenvuxet. Alltså du bara får bygga upp den här känslan, Kulan. Alltså det var liksom, men man såg att bilar åker inte den här vägen generellt.
Nej.
Så att det var verkligen, eller det var länge sedan bilar åkte på den här vägen. Alltså det var ju så att man, jag kommer ihåg att vi åkte liksom igenom ett. Han körde också som en galning. Alltså det var ett träd som så hängde.
Och lyssna på drum and bass.
Pumpade drum and bass och så hänger ett träd över som han bara åker. Och det bara skrapar över hela bilen. Och han är så, det är därför jag tar full försäkring.
Ja, exakt. Och det satte ju hans Ja, det beskriver hans körning väldigt bra. Den är fullförsäkrad, den här bilen.
Ja, det är precis. Det var hans motto.
Ja, han parkerade ju verkligen mitt i ingenstans. Alltså i någon liksom djungel i stort sett. Bambudjungel.
Ja,
det var ingen som hade klippt gräset där. Eller klippt bambustängerna direkt.
Nej.
Bambudjungel, det känns helt sjukt att höra också. Alltså jag tänker ändå att det skulle vara liksom vanliga träd där.
Men nej, precis. Det var ju verkligen ett mycket mer tropiskt klimat där nere också.
Fan vad coolt. Men hur var nöjesparken då? Var den stor?
Han var ju inte så himla bra på att informera. Så mina förväntningar var inte alls som det senare uppdagrades.
Mm. Nej, men vi kommer fram till liksom vi är i den här bambuskogen / djungeln och parkerar en bit bort. För att det var ju liksom... Ja, men det var ju bommar för vägen den sista biten. För att vi kom ju någon slags bakväg till det här nöjesfältet som vi förstod sen. Och vi parkerade bilen där en bit. Och precis när vi liksom kommer fram, då börjar det också regna. Och en riktigt så här... Jag känner att det var någonting med känslan alltså, som blev... Det kändes... så jävla kusligt, och jag tycker också att på något sätt så märkte man i hans ögon att man märkte i Mikes ögon att jag vet inte, det blev som någon allvarsamhet,
ja, verkligen.
Som
någon stress
som man inte hade sett. Ja. Men någon stress och var lite så har han ens varit här förut? Allting kändes lurt. Allting kändes lurt helt plötsligt.
Det var man också, men övergiven alltså nöjespark, det tanken är att det ska vara alltså glada ljud på, alltså som man hör i distansen, och barn som skriker av glädje liksom. Övergiven som rackare, det är ju fan läskigt ju.
Det kändes läskigt. Jag tror att jag det är få gånger som jag har fått en sån här kuslig känsla inför ett urbex äventyr. Mm. Så vi går där igenom nästan lite, alltså bara för att liksom bygga upp. Det var nästan som att vi så behövde, man hade typ behövt en machete och slå sig lite genom djungeln. Och vi smyger upp här längs den här helt vildvuxna stigen som ledde fram till baksidan av nöjesfältet. Och Mike, det var någonstans här liksom visade sig att han är en erfaren utforskare. Alltså han hade en helt annan stil än vad vi har.
Ja, jävlar vad den var speciell.
Det var verkligen alltså, vad för stil.
Han gick in i ett slags robotläge nästan. Alltså det var som att
det var full koncentration.
Det var fullt fokus. Ja. Alltså han hade ett sånt jävla fokus och han kollade, alltså han blev som någon slags hypermedvetenhet. Han kollade runt sig överallt och Jesus försökte hitta liksom ingångar och gick och drog liksom lite i rutor och gick och drog i varenda dörr och varenda liksom staket. Alltså han gick runt och drog. Alltså,
ja, men han rörde sig som en vässla runt. Ja,
ja, han rörde sig lite som en ballerina. Alltså. Alltså, det var graciöst.
Ja, verkligen.
Jag skulle ändå säga att han gjorde mig mer stressad i den situationen än själva parken.
Ja, men det blev någonting alltså som det satte verkligen stämningen.
Precis. Och Pontus... Grabben hade käkat för mycket citrus alltså, det hörde direkt.
Ja, han var helt maxad av citrus.
Problemet där var ju att jag hade fått feber också. Så jag var inte redo för ett stort äventyr riktigt.
Men det var ju det, för att han hade ju damplat så mycket så att vi visste inte att det här skulle bli liksom en riktig excursion, att vi så skulle behöva liksom klättra över grejer och runt och under och alltså det var ju verkligen, och vi kommer fram dit och det är först så gick vi igenom någon slags stor lokal som var, du vet, den var så fallfärdig så att man såg att så här, okej, går vi över här då kommer vi trilla ner, så att det var verkligen så här, Mike var så, ja, men det blev en seriositet i honom också att så här, nu måste jag hitta den säkra vägen igenom. Och Pontus var ju det är fan första gången som jag har liksom, för att jag tycker annars Pontus brukar ändå vara en av de som driver på så, nej, nu gör vi det här, nu det blir content.
Ja, nej, det är det som fascinerar mig, för det är i alla situationer innan, till exempel i katakomberna i Odessa, så var jag inte ett dugg nervös när vi träffade vår guide.
Det är också helt sjukt.
Ja, alltså, nej, jag tror jag har väl någon
störning.
Ja, någon generell optimism kring människor som kan säkert skjuta mig i bakfoten. Men i den här situationen så, jag vet inte, allting...
Alla dina varningsklockor alltså, slog larm direkt. Alltså.
Ja, jag var ju rädd för kameran också för att det regnade så mycket. Och...
Det var många gånger Pontus sa, nej det är inte värt det, vi vänder.
Det är ju början på resan. Så.
Ja, jag har aldrig sett det sådär.
Alltså.
Det är
ju...
Vad fascinerande att se att det jag trodde.
Men det var
det
jag
fanns,
och Jonas, eller? Vi gick in i någon robot. Vi blev ju, alltså, det känns som att vi speglade bara Mike.
Ja, verkligen. Jag har aldrig sett det så där kalla.
Nej, men det var lite...
Kalla?
Ja. Det var lite inspirerande på ett sätt att se Mike runt där och alltså, göra sin face-off och bli en annan karaktär när vi kom in till det som var själva nöjesfältet. Och han kunde börja rycka och gå runt och dansa runt där bland liksom allt övergivet och nedlagt. Så. Det var något speciellt alltså, i luften. Ja. Det är svårt att beskriva också, men det hände någonting alltså, när vi gick in i den där nöjesparken och letade efter liksom, den bästa vägen att gå.
Mm. Jag kommer ihåg att när vi precis hade börjat liksom, krypa in genom den här bakvägen, att Mike han vände sig om och kollade på mig och sa det bara, men så här, känns det här, hur känns det här för dig? Känns det här som ett av era vanliga äventyr, eller skulle du säga att det känns liksom, känns det obehagligare, eller vad är känslan nu? Och då jag kände att så här, men det här är något sånt, det här är ett viktigt ögonblick i den här, för hur alla de här dagarna med Mike ska utspela sig.
Mm. Ja.
Nu måste jag play it cool.
Ja,
så att jag spände liksom blicken i honom och sa bara, oh, this feels normal.
This is nothing, my friend.
Och sen gick jag bara förbi honom och liksom började, ja, men mimikade lite hans stil och började rycka i grejer.
Ja, men den enda informationen vi hade fått innan kring urban exploration i Japan i allmänhet, det var att han sa, japaner är väldigt trevliga och snälla vanligtvis, men de kan också vara väldigt hårda när det väl krävs.
Mm.
Och det var ju också det som satte den här nervositeten i mig, skulle jag säga.
Ja, men det satte ju en stämning.
Mm, verkligen.
Ja, precis.
Men vi, du vet, vi kommer in i alla fall, vi gick genom den här mörka hallen, eller vad det var. Och öppnar upp dörren där och kommer in i den här parken. Och det var ju, alltså, det var en sjuk känsla.
Det är jävla konstigt att se en Holland-stil på alla byggnader i Japan. Alltså också ute i ingenstans.
Alltså, någonstans så måste jag ändå säga att det har varit en urban exploring-dröm för mig sen jag var liten, att för fan alltså, komma in i ett övergivet nöjesfält.
Mm.
Ja, verkligen.
Alltså det var så jäkla häftigt och det var ju verkligen så här... Nej, men det var också så... Man såg ju verkligen hur allting var kvar där inne. Det var så här, okej, här har man köpt glass och här har man da-da-da. Och det var liksom, det som också var så jävla skumt var att så här, det såg ju ut som i Amsterdam.
Ja, men det blev en så jävla flummig känsla. Det blev ju lite, alltså, nej, men lite så, det kändes som ett skräckhus på ett sätt med det. När det också nu hade förfallit, en gammal nöjespark som också är holländsk i Japan. Alltså det slog ut.
Det är lager på det alltså.
Ja, men det är så många lager av grejer som är svåra att greppa. Många intryck som bara sugs rakt in i huvudet.
Mm.
Och så går man runt där och försöker förstå vad det är för sorts plats.
Oh my god, okay, I got so fucking scared.
Whoa.
That's fucking
creepy.
Yeah.
Ja, det är alla karaktärer.
Is this a typical...
I mean, ja, det var ju större än vad man hade tänkt sig i alla fall.
Ja, det var ju det var väldigt stort alltså.
Ja.
Det var ju hur stort som helst. Ju mer vi gick så vi hittade ju bara nya stora områden varje gång vi tog oss över ett nytt stråk så att säga.
Mm.
Det var ju igenvuxet det mesta, alltså passagerna och sådär.
Mm.
Så att man kunde inte riktigt se övergripande.
Men jag älskade också estetiken kring, för jag har för mig att nöjesparken la ner i slutet på 90-talet. Och det var ju väldigt tydligt med allt det vi hittade också.
Jo, men vi såg ju gamla hamburgermenyer och olika typer av... Nej, men det var ju allt möjligt från just den tiden. Teknik och sånt från den eran.
Ja, så att säga. Det är så häftigt.
Men var det mycket som var kvar där? Alltså, så att på många ställen så kan det ju saker bli länsade, tänker jag.
Ja, men det var på vissa... Det var väldigt mycket som liksom var länsat. Alltså om man tänker alltså restauranger och liksom typ souvenirbutiker och sådär. De var generellt tomma. Men liksom alla så här attraktioner och sånt stod ju kvar. Och jag vet att vi tog oss in i ett utrymme som var... Det var liksom där, så min tolkning var att det var personalutrymmet. Om du tänker när man är på typ Lisebergkulan, då är det ju liksom folk från personalen som går runt med en så Lisebergkanindräkt.
Och maskot där. Mm.
Och vi hittade ju liksom det utrymmet där de bytte om till de här dräkterna på det här området då. Mm. Så det, alltså det var så, och där... Alltså
och då fanns det dräkter där också?
Där fanns det allt.
Allt.
Jag hade sprungit därifrån, alltså. Man vill inte se en kanin direkt på att
det var ju statyer och monument.
Nej,
och allting.
Nej, inte statyer. Jo. Det är inget bra, alltså.
Det var riktigt jävligt läskigt.
Man skrämde sig själv, alltså, hur många gånger som helst.
Ja. Men vad hade ni gjort om ni såg den här, alltså, kanindräkten börja röra, vad ni såg den ryckte lite?
Ja, men då hade vi kubbat, alltså. Det är ju någonting obehagligt när det också är ett leende på de här läpparna.
Ja,
alltså, dräkterna, så att säga.
Ja, men det är så clownmässigt. Alltså, det är därför man hatar clowner, ju.
Ja, verkligen. Ja, men typiskt sån känsla. Man ryser i kroppen liksom när man ser
det var
här...
ett skräckhuskänsla där, alltså.
Ja.
Ja, det var ju inne i ett holländskt slott också.
Ja, precis. Ja.
Så det var ju väldigt spooky.
Men om ni fick ranka det där då, alltså nöjesparken.
Mm.
Av alla UE-grejer vi har gjort.
Jag måste nog ranka, alltså, upplevelse, känsla, är nog fan nummer ett, alltså.
Nej!
Ja, men det var mycket puls, alltså, där inne.
I efterhand så kan jag hålla med dig. I stunden så var det... det var stress.
Ja, men oavsett negativ känsla.
Ja, ja. Ja, men det är det som är känslan. Ja, ja. Stressjävliga...
Stress på slag, alltså garanterat. Det var intressant, Kulan. Jag har ju min pulsklocka, ju. Och jag hade ju samma puls som jag har när jag är ute och joggar. Alltså under hela tiden jag var där inne. Så det säger ju en del om, liksom, om känslan man hade där. Alltså det var... Det var något sjukt kusligt med det där stället, alltså.
Mm.
Jag tänker att vi snabbspolar bandet lite vidare fram tills att vi hoppar på den här färjan.
Vi är helt ensamma.
Ja.
Ja, det är inte många som åker till en övergiven ö, kan jag tänka mig.
Här har det ju hunnit bli kväll. Och EU, alltså det... Pontus, jag vet inte hur många gånger du snackar om, du vet hur perfekt, alltså, setting det var. Men du kan ju försöka förklara lite, liksom, känslan vi hade.
Ja, det är också min favoritdel i hela filmen.
Det är det.
Ja.
När vi kommer till den med färjan.
Det är så cinematiskt det kan bli, liksom, komma, se ön upp, komma fram ur dimman i blue hour. Så precis när solen har gått ner. Det kändes ju verkligen som en, liksom, scen ur King Kong.
Ja, men det var så jävla speciellt. Också,
men vadå, ni drog den dit på natten? Alltså, vadå? Eller när det blev kväll?
Ja, vi tog den sista färjan över dit.
Mm.
Ja, men man kunde ni alltså övernatta där då, eller?
Ja, precis.
Mm. Ja, okej.
Okay. Och det här är ju, liksom Japans största övergivna ö. Men också, alltså jag tror, det är nog Japans största övergivna stad också, måste det väl vara.
Ja, den är ju enorm, ju. Alltså, till den storleken som den var under sin prime.
Precis, alltså det var ju, under sina glansdagar så var det ju runt 10 000 som bodde i den här staden, Kulan. Så att du förstår ju liksom storleken.
Ja, nej, det är jävligt stort, alltså.
Ja,
ja. Nej, det var...
Tråkigt att jag inte hängde med.
Ja, nej, men det var väl min initiella reaktion på det. Att det kändes ju verkligen som ett Tjernobyl som inte har blivit exploaterat på något sätt. För turism.
Satan, alltså.
Så vi var ju verkligen helt ensamma under hela tiden vi var där.
Och det var ju för att så här, ja, den är ju övergiven, men det bor fortfarande... Det bor fortfarande liksom, någonstans mellan typ så här 40 och 80 personer i den här staden.
Och, varför då? Varför bor de kvar?
Ja, men det är väl liksom, ja, det är en bra fråga, men det, vi träffade ju några där som vi pratade med, och de var ju så, nej men alltså, det var ju generellt bara gamla personer som bodde kvar som är så, vill inte lämna sitt hem.
Nej, som har alla sina minnen där och ja, men levt hela sina liv i stort sett på den platsen.
Exakt, och det är många som har liksom, av de som har stannat kvar som har alltså, det är många som dör varje år också, för att det är, alltså generellt är liksom populationen, de är väldigt gamla de som bor kvar.
Mm.
Så att det var liksom, jag hörde det att förra året, fram till förra året, så fanns det faktiskt en restaurang på den där ön också. Men den gumman som drev den, hon gick bort förra året. Så att nu så, ja egentligen, ja det fanns ingenstans att äta på den här ön, så att det hade vi köpt med oss innan då. Men det fanns ett så här traditionellt japanskt, ja, vad kan man kalla det, vandrahem typ.
Ja,
och det var ju där vi bodde då. Och det var ju väldigt stort.
Ja.
Alltså det har nog varit mycket drag där när det väl begav sig. Men nu var det ju, alltså, vi var ju garanterat de enda gästerna på det där.
There's only one person per room, I mean in general.
I managed to get four rooms. It's the same price.
Right.
Ja, lite läskigt. Jag tänker på att det är en spök.
Ja, verkligen.
Men vi hade ju bara våning tre för oss själva.
Ja.
Läskigt också, ja.
Ja,
inte.
Men det var också spännande, för att när vi kom till ön, som Pontus förklarade, så var det ju, det var ju sån väldigt tät dimma och ja, men var ju mörkt. Så att när vi liksom åkte därifrån, för vi åkte ju bilfärja, så att vi hade ju vår bil med oss. Så när vi åkte av där, då man fattade ju inte, man såg ju inte liksom var det var vi anlände till. Utan vi åkte bara igenom där fram till det där hotellet, eller vad man ska kalla det. Och hade egentligen inte sett var det var, hur det såg ut utanför. Så det var liksom inte förrän dagen efter, när vi, för vi drog igång ganska tidigt på morgonen. Och det var ju då man verkligen fattade, shit, okej. Okay. Allting runt om oss här, hela den här staden runt om oss är ju bara helt övergiven. Och så här, jag menar, det var så häftigt. Alla, det var ju så här höga lägenhetshus som var, alltså det var murgröna över hela husen.
Sjukt alltså.
Ja, men det var nog, alltså man har aldrig sett så där, alltså hur naturen tar över byggnaden.
Nej, det måste vara ett perfekt klimat för, alltså det har snabbat på processen av... Ja. Både förfall, men också liksom, verkligen att så naturen tar över allting.
Alltså det kändes ju som ett virus lite, när man såg hur det hade växt in genom fönster och tagit sig emellan liksom betongen.
Ja, nej, det var så vackert.
Ja.
Det kändes väldigt Studio Ghibli-känsla. Ja. Med också alla de här typiska japanska husen. Och...
Men det, jag måste bara berätta det. Den här kvällen som vi hade då,
ja,
på ön.
Oh, yeah.
Var ju, alltså det var en, verkligen en... alltså det är också en jävla highlight på hela den här resan. För vi hade köpt med oss massa mat som vi... Så att vi hade ju en så traditionell japansk middag via ett sånt där lågt bord.
Med Mike då också?
Med Mike. Ja. Och vi hade ju köpt med oss... ja, men bira också, så att det blev några bira där med Mike, och vi satt och hade en mysig middag, och sen så han satt och berättade, det var här han berättade egentligen om alla sina tidigare Urbex äventyr och så, och vi satt där med uppspärrade ögon och lyssnade på Mike medan han höll låda för oss.
Ja, jävlar vad mysigt det var.
Ja, det var ju så intimt. Vi alla satt ju nakna i en jätteliten badkar liksom.
Va?
Ja, det gjorde vi sen. Ja. Sen
ja, sitt och käka.
Nej. Vi var inte nakna när vi käkade.
Ja, vi har inte hunnit bli nakna i den här historien.
Men efter det här, det var så vi avslutade.
En liten grej på oss lägger till, vi var nakna också under middagen.
Okay. Jag tror vi snackade om onsen. Vi avslutade den här kvällen genom att bada onsen som är ett sånt traditionellt japanskt badhus. Liksom. Och det här var... Ja, men Mike, han blev jävligt glad när han såg att de hade onsen på det här hotellet. Och var så, men det måste vi göra, det måste vi göra, grabbar. Det är jävla känsla. Liksom. Så han gick och tappade upp ett stort badkar där inne. Och sen berättade han innan det här att men man måste vara naken när man badar japansk onsen.
Ja, det är ju generellt så det går till ju.
Ja, alltså, men det är,
men är det ett litet badkar då eller? Måla upp liksom. Alltså, det är det ett litet intimt badkar?
Det,
är
en, det var ganska en, kompakt. Alltså. Det är en liksom kaklad fyrkant bara.
Ja, okay. Det hade inte fått till, eller det hade inte fått plats med en till gubbe ju där.
Nej.
Och jävla, då är det intimt, ja.
Fullt.
Ja, ja, det var intimt. Så att vi först, det var så jävla roligt. Jag kommer ihåg det att jag var inte helt säker på om jag hade uppfattat om vi skulle vara nakna eller inte innan vi gick dit. Men så vet jag bara att för att jag bytte om snabbast liksom. Mm. Eller Mike han stod, och så kom jag dit och då står Mike redan där helt spritt språngande naken och bara alltså schamponerar in sin kropp liksom. Och man satt så här, det har du säkert sett på liksom, japanska, att man sitter så på en liten plastpall och duschar av sig innan man hoppar ner i koppen. Mm, liksom. Mm. Så han satt där och tvagade sig själv. Liksom. Så då var jag bara så, ja men då är det bara att slita av kallingarna och slå sig ner bredvid Mike. Liksom. Och sen till sist så satt vi alla gubbarna där nakna och, alltså, vi satt där länge. Alltså. Mm.
Ja, ja. Ja,
vi hade ju en stor dag dagen efter, men det kändes som där och då att man vill inte vara någon annanstans.
Ju. Det blev ju lite, det var någonting, för det är någonting kanske förtrollande med att vara nakna sådär också. det adderar ett extra lager.
I Japan också, det måste kännas helt sjukt. Ni precis har träffat. Du satt ju kvar där ensam den. Med Mike efteråt.
Ja, jag och Mike, jag tror vi satt uppe i alla fall en timme till efter ni gick och la er.
En timme? Kan det mer eller liksom? Bara...
Nej. Eller? Nej, men det var jävligt lustigt för att alltså, det blev, alltså, jag skulle säga att jag lärde verkligen känna Mike ordentligt. Alltså han öppnade upp sig. Alltså vi pratade om jävligt seriösa grejer där på mitt i natten liksom. Så att det var liksom en helt, det var en sån jävla stor kontrast från den Mike som vi träffade tidigare på förmiddagen den dagen.
Ja. Ja, men sjukt att allt sen... det var samma dag. Alltså, det var en så jävla lång resa. Alltså både i Mikes karaktär och hur han kom fram. Ja. Och vår egna liksom, upplevelse av det här holländska nedlagda nöjesparken. Och sen hur vi åker till Citrusmannen. Ja. Och sen sitter där nakna i en onsen. Alltså allt det var ju... Mm. Det var en så jävla stämning i luften.
Ja, ja. Gud. Men en sjuk start på resan också. Alltså.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Sen slaggade vi på sån här foton, tror jag det heter, som jag bara, du vet, en, det är som en tunn madrass på golvet liksom. Mm.
Ja, nej, det var, man såg gott den natten.
Ja, verkligen.
Fylld av intryck. Och visste att dagen efter skulle bli, nej, men väldigt häftig.
Ja, och det, alltså fan, det måste man ändå säga att det blev alltså. Ja, Ikeshima, det var ju fan... Alltså det är Erik, fan det coolaste Urbex-stället jag har varit på. Alltså.
Ja, utan tvekan.
Ja.
Ska vi boostar upp Jonas där?
Jag är på alltså. Boosta upp mig alltså.
Ja. Det känns ju verkligen som det
Player Unknown Battlegrounds.
Ja, jo, verkligen. Alltså kolla på den här trappan. Oh, fan vad sexigt. Det här är coolt. Ja. Det här är för mig är det här coolt.
Det känns ju som att... Jo, men samma här. Men jag tror att det är någonting med... Det är så fascinerande att det är en helt annan kultur ju, på ett sätt. Mm, eller natur och liksom kulturen. För att vi har ju stort sett bara varit i Europa ju, när det kommer till urban exploring. Så att jag tror att det bygger upp den stämningen att man blev så fascinerad just över Ikeshima.
Ja, men jag tror också att den japanska kulturen gör det perfekt för alla UE-fantaster. Eller älskare, UE-älskare. På grund av att det inte... Det skäls ju ingenting. Så allting var ju verkligen kvar. Det var liksom... Vi hittade ju några oöppnade läskburkar från början i slutet på 90-talet. Liksom.
Just det, var en hel så gammal kiosk.
Allt bara stod kvar på hyllan. Ja, alltså flak av olika typer av drycker och allt möjligt låg ju kvar.
Ja, och vad fan, vi var ju inne i det här kulan. Det här är fan det sjukaste på hela det här äventyret. Vi gick ju in i, de hade ju alltså ett ganska stort tvåvåningssjukhus på den här ön.
Jäklar.
Och det var ju helt, det var liksom intakt.
Alltså det så var, alla grejer var kvar?
Ja, allt var kvar. Alltså varenda litet instrument, medicinflaskor, allting stod kvar.
Jag tycker det är galet att man inte, att man lämnar så mycket när ett ställe blir övergivet på det sättet.
Till och med en medicin.
Ja, exakt.
Det är ändå dyrt.
Det är galet. Kolla här, operationssalen. Kolla den här jävla stora, jättestark lampan eller något.
Ja, det ser ut som det.
Och det såg inte ut som att någon hade varit där inne sen liksom 2001 då, när de klappade igen.
Mm. Ja, för 20 år sedan. Ja. Sjukt alltså.
Ja, det var helt sjukt. Alltså, du vet den här första scenen på Walking Dead när han vaknar upp. Det var exakt den känslan. Det såg ut som att det hade varit en zombieapokalyps där. Liksom.
Ja, det var...
Du vet, britsar och grejer alltså, låg liksom, eller var så här runtskjutna bara i hela den här långa korridoren som man gick in emellan. Alltså det såg exakt, det var helt sjukt. Det såg verkligen ut som
sjukt alltså.
Ja, grejer huller om buller. Mitt favoritrum där var ändå den här alltså tandläkarstolarna. Ja. Det lilla tandläkarrummet. Det var så jävla oväntat att helt plötsligt så är också tandläkar mottagningen. Ja, men exakt.
Ja, men det var ju verkligen så all elektronikutrustning var ju kvar. Datorer och röntgen, apparater och...
Tandläkarsalen. Och... Jävlar. Här känner man igen sig. Jävlar, allting ligger kvar också.
Ja, jävlar.
Det här var ju stört.
X-ray-apparater. Ja, man hade ju... Jag hade ju kunnat... Alltså, ta hand om era tänder där om jag var tandläkare. För att allt fanns på plats. Ja.
Men det var väl det som jag tänkte på där. Alltså, att man bara lämnar allt det där.
Att man kan bli så jävla rik om man bara snor lite.
Exakt. Ja, exakt. Det var lite så jag tänkte. Nej, men lite mer att... Så här, bara, det kändes ju mer som att det var en kärnkraftolycka.
Ja, men att man drog utan att liksom... att ta med sig någonting.
Ja,
det var inte så att de drog på grund av en katastrof. Det var ju bara att de stängde ner på grund av kolgruvan.
Ja, precis. Och
det är jättekonstigt.
Ja, det känns oförklarligt varför man lämnar kvar så mycket. Men jag antar att det här sjukhuset, det var nog, alltså alla de här grejerna var nog väldigt gamla redan här. Att det kanske är så, liksom, man hade aldrig velat ha dem i ett nytt sjukhus eller så.
Nej.
Jag vet men inte. Något som är så sjukt dock, det är så här, varför gör de inget, nu har det stått öde i över 20 år, varför gör de ingenting med det? Det är ju ändå liksom, vad ska man säga, infrastrukturen är ju där.
Så ja, men det är väl alltså bara att allt är så fallfärdigt så att det hade liksom kostat mer att...
att bygga upp det.
Ja, jag tror det. Men jag håller med, jag tycker det känns sjukt konstigt. Alltså det känns så himla skumt alltså.
Det är också jävligt spännande att se alltså videon.
Ja.
Efter det här nu jag edgar så jävla hårt med alltså. Ni ser det.
Ja, men det var ju så jävla vackert.
Mycket när ni satt nakna i poolen också med Mikey.
Jag spelade in faktiskt i, vad var det? 6 minuter, men det kanske är 6 sekunder med i videon.
Ja, men det är 6 jävligt sexiga sekunder
alltså. Ja.
Jag är helt osensurerad och oklippt på Patreon.com.
Ja, exakt.
Jag tror det finns en jävligt skön scen när Pontus går fram helt naken bara skruvar på kameran.
Ja, jävlar. Den släpper vi helt.
Det kanske är Patreon-exklusivt.
Ja, exakt.
Men vad känner ni? Ska vi rulla över till efterfesten, eller?
Mm, ja, det börjar bli rullar över till OnlyFans. Där vi tittar på Pontus. Nej, men det är väl dags för Patreon exklusivt efterfest.
Efterfest, ja. Var hittar man den?
www.patreon.com/randommakingmovies.
Oh yes.
Och där poddar vi vidare i ungefär en halvtimme, helt reklamfritt. Och finns massa avsnitt också.
Verkligen.
Pontus, vad tycker du om Patreon?
Att det finns ju det är som en lösgodiskiosk ju. Det finns ju alltid från specialavsnitt med podd, men också exklusiva videoklipp också.
Snaskig bitar.
Så mycket snask.
Ja, alltså. Ja. Hallonbåtar och fizzy bubbles.
Ja. Men annars så får vi väl säga tusen tack till alla er som har kollat på videon.
Ja, men verkligen.
Ja, verkligen. Och tagit sig hela vägen hit i podden. Då har man ju också lyssnat... lyssnat igenom den.
Det är sån ära att kunna liksom dra på en sån här mäktig resa för att ni kollar på våra videos.
Ja, verkligen.
Ja, ja. Nej, men verkligen. Därför körde vi på ju när vi var i Japan.
Ja.
Och försökte få så mycket innehåll som möjligt.
Exakt.
Så ja, men vi älskar er.
Och vi älskar er
nästa vecka.
Ja, det gör vi. Puss på er.
Puss. Puss. Bättre när Pontus är med.